Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du nu gå in på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla 10 avsnitt av säsong 7 helt gratis. I den här säsongen träffar vi personer som delar med sig av både gripande och spännande livserfarenheter. Det handlar bland annat om hur det är att växa upp med en förälder i fängelse, att praktisera tantrasex, om att vilja hoppa av sitt kriminella MC-gäng och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Hur går man vidare efter att ha blivit sexuellt utnyttjad som barn? Vi har träffat Sara och Amanda som arbetat med att hjälpa barn som varit med om övergrepp. Men både Sara och Amanda utsattes av sina respektiva pappor när de var små.
Min pappa började utsätta mig när jag var 12 och det pågick från och till fram tills det att jag var 18.
En dag så berättade jag då till henne att jag sugit på pappas snopp.
Det är ett sjukdomstillstånd, det är en psykiatrisk diagnos.
Vi pratar också med psykoterapeuten Börje Svensson som arbetat med behandling av både offer och förövare när det kommer till sexuella övergrepp mot barn.
Jag har ju pratat med många pedofiler och jag får ju olika svar från dem.
Idag är Sara och Amanda vuxna och det här är deras berättelse.
Det började som någonting lekfullt och sen så utvecklades det ganska grova övergrepp.
Sara är 12 år när övergreppen börjar.
Det min högsta dröm var att få vara som alla andra i min ålder. Och få sova över och hos andra, gå på disco och sådär. Och jag ville klippa håret kort och gick jag med på det, och så att säga. Om jag lät honom utsätta mig så fick jag klippa håret. Så att det blev liksom en slags prostitution i det här också, vilket är jättehemskt. Men det är också ett sätt för honom att möjliggöra övergreppen.
Det är när Saras föräldrar skiljer sig som övergreppen börjar. Hon och hennes lillebror bor hemma hos sin pappa.
Det fanns ju en rutin. Han tjatade så pass länge och tills jag antingen stod på mig och sa aldrig i livet. Och då så frös han ut mig och pratade inte med mig på 3 dagar. Och sen så utsatte han mig i alla fall. Eller så kunde jag få någonting på köpet. Jag kunde få pirsa mig i näsan eller tungan eller klippa håret eller sova över hos min bästa kompis och sådär. Pappa var väldigt, alltså han hade en väldigt stor makt över familjen och över mig och min bror. Så genom att isolera mig, jag behövde fråga om lov om jag fick gå ut och umgås med kompis och sova över och liksom så där, vilket kanske också är ganska normalt för någon som är 12. Och så där, men han kunde säga nej och så behövde han inte motivera varför. Och min bror kunde få göra det, sova över hos någon. Och jag fick inte det, och den natten visste jag att han skulle komma och knacka på. Liksom. Fast han kunde utsätta mig även när min bror var hemma också på natten. Och så.
Det är ett sjukdomstillstånd, det är en psykiatrisk diagnos.
Börje Svensson är psykoterapeut som bland annat arbetat i över 10 år på Norrtäljefängelsets sexualbrottsavdelning. Vi ber honom förklara diagnosen pedofili.
Och det sådana diagnoser gör man inom psykiatrin. Och diagnosen har egentligen 3 kriterier. Det ena är att personen måste vara upptagen av tankar eller beteenden på sexualitet, sex med barn som inte är puberterade. Och den andra kriteriet är att det här ska inte bara vara tillfälligt, utan det ska vara en varaktig inriktning. Och det tredje kriteriet är att man kan inte diagnostisera någon som är för ung.
För att min pappa kom aldrig till mig och bara liksom utsatte mig, utan det var hela tiden en verbal process att komma fram dit där han fick mig att känna mig som att om jag går med på det här, jag är delaktig i det här. Och han tjatade på mig, och det klassiska för honom var så här, han brukar säga så här, Det tar bara 5 minuter, eller jag behöver verkligen det här, jag är jätteledsen och deprimerad och det här skulle få mig att må bra, och så här, verkligen känslomässig utpressning. Och jag brukar säga att min pappa hade tre ansikten, alltså ena sidan så var han min pappa som jag älskade, som var den bästa pappan i världen, som jag lämnade små lappar till, så här, typ till världens bästa pappa, eller liksom bara så här, för att jag ville visa att jag älskar honom. Och sen så var han pappa nummer två, som inte hade ett jobb, som aldrig kunde behålla ett jobb, som var tvungen att förnedra sig hos socialtjänsten, för att vi levde på SOS. Vi fick inga, pappa kunde som sagt inte behålla ett jobb, så att vi hade aldrig pengar. Och sen så var han den här, och den här pappan tyckte jag synd om. Och sen så var det den här tredje pappan som var fruktansvärd och som skett fullständigt i hur jag mådde och hur han fick mig att känna. Och sådär. Och det är så svårt också, för att när man får frågan, eller när jag får frågan, varför berättar jag inte, så är det så svårt, för att det var ju fortfarande min pappa. Och jag älskade ju min pappa, även fast han gjorde det här mot mig. För att jag insåg inte heller vad det var han gjorde mot mig. Och det är där också det blir så svårt, att i början så förstod jag inte, och sen när jag förstod så tänkte jag att det var dels mitt fel, och sen att jag var ensam om att liksom råka ut för det här. Och då blir det också en skuld och en skam som gör att det är svårt att kliva ut och berätta om det. Och sen när jag förstod hur pass fel det var, så förstod jag också att det skulle bli konsekvenser. Konsekvenser som polis, som fängelse, och att han skulle få liksom bli drabbad på något sätt. Och som sagt, det var min pappa.
Jag har ju pratat med många pedofiler och jag får ju olika svar från dem. Det finns de som säger att den här läggningen har jag känt ända sedan jag var liten. Jag tror att det är medfött. Sen finns det andra som säger att det här hade jag inte alls när jag var liten, utan jag var utstött och mobbad som tonåring tidigt, och så blev jag ledare för sportaktiviteter för mindre barn, och de respekterade mig, och sen började jag också känna sexuella känslor för dem. Och sen finns det andra som är äldre som har upptäckt den pedofila sidan när de är vuxna och kanske fått egna barn och börjat tända på sina egna barn och inte haft så mycket tankar kring det innan.
Till slut upphör äntligen övergreppen.
Och det här pågick ungefär, nu minns jag inte riktigt om det var fram till jag var 16 eller jag var 17. Men sen så, det var i alla fall ettan på gymnasiet. Och sen så sa jag till honom att jag vägrar. Jag fick till och med honom att skriva på en liten lapp. Där det stod så här: det här är sista gången. Och sen så först blev han skitförbannad och bara gick därifrån. Det var på natten, och så kom han tillbaka sen. Jag hörde att han kom upp för trappen, och sen så slängde han den här lappen på golvet, och jag hade lagt mig i sängen, och så sa han så här: kom nu. Så då gick jag med honom och så utsatte han mig, och det var sista gången. Och sen så tog han den här lappen också med sig, för att han förstod ju att det var ju bevis i så fall.
Jag berättade till min mamma en dag när hon badade mig.
Amanda är bara 4 år när hon berättar för första gången om vad hon har blivit utsatt för.
För jag avskydde att bada. Och bara så fort hon satte ner mig i badkaret så började jag gråta och kröp ihop till en boll och så. Och där en dag så berättade jag då till henne att jag har sugit på pappas snopp. Och hon blev ju förskräckt och rädd och så. Men sen slutade inte jag att prata om det.
Så hur många är det som har diagnosen pedofili? Börje Svensson, psykoterapeut igen.
Jag är ingen forskare, men det finns de som menar att det är ungefär 3% av befolkningen kan ha ett visst intresse av att ha sex även med barn. Och det innebär ju att antagligen så finns det väldigt många pedofiler som inte gör övergrepp på barn. Men pedofili är ju inget brott, utan brottet är ju att göra sexuella övergrepp på någon som inte har den åldern eller ömsesidighet.
Vi undrar också om tillståndet går att bota.
Jag har ju träffat människor som har gjort sexuella övergrepp på barn och varit intresserade av det, men sen börjat intressera sig för jämnåriga. Och då kanske inte det var en riktig pedofil, vad vet jag. Men det finns ju, man kan ju få förändring, och det viktigaste det är ju att oavsett vilket tillstånd man är i, vilket psykologiska preferenser man har, så ska man inte begå brott. Och att begå sexuella övergrepp och våldtäkt är att begå brott. Så att man kan ju få dem att sluta begå brott, kan man säga, och försöka leva med det, ofta via en viss medicinering och i samtal. Det finns ju mediciner som minskar, så att säga, trycket, det sexuella trycket, ta ner lite av de testosteronet.
Vad gjorde din mamma då?
Till en början så sa hon att tyst, det där pratar vi inte om. Jag tror att hon fick en chock och inte vågade ens tänka att det kunde vara så. Sen så ringde hon till sin arbetskamrat, för hon jobbade på dagis. Och så sa hon att vi har anmälningsplikt om något barn berättar så här, vad ska jag göra när mitt barn berättar så här? Och så ringde hon till socialtjänsten och sa att mitt barn berättar så konstigt, hon pratar så konstigt, kan ni prata med henne?
Det blir en polisutredning där Amanda får träffa en vittnespsykolog.
I hennes utredning då så kommer det ju fram att jag har sugit på min pappa snopp. Att det verkar konstigt att han alltid ska bada med mig under varje umgänge. Och lite andra saker, att jag berättar saker. Men hon vet inte om jag har blivit påverkad att berätta det här. Vissa saker är sånt som jag berättar trovärdigt och... Men sen så följde på att jag inte kunde visa på... Hon använde min docksäng. Och då skulle jag visa i min docksäng hur jag och pappa satt. Men jag kunde inte visa på dockorna hur vi hade suttit i badkaret när det var en docksäng. Så då blev det inte riktigt trovärdigt. Tack och lov så ville inte min pappa träffa mig mer. Annars så hade jag fått... Det lades ju ner... anmälningarna. Och tack och lov så ville inte han ha umgänge med mig sen. Annars så skulle jag ha fått, eller behövt träffa honom. Om han hade velat så hade jag behövt träffa honom.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Livet blir tufft för Amanda efter övergreppen.
Jag fick ganska tidigt ätstörningar. Och det kan man se redan från att jag var 3-4 år. Att jag började undvika krämiga saker och yoghurt och fil och såser. Och då för att det påminde mig om övergreppen. Och sen utvecklades det mer till större ätstörningar. Sen också med självhat. Och jag har träffat killar som har varit... behandlat mig dåligt och så. Jag bet mig själv som liten och självskadade på det viset. Och hade länge ganska svåra panikångestattacker. Alltså redan som väldigt, väldigt liten. Så först så trodde de att jag hade astma. Och jag slutade andas helt. Så jag fick åka ambulans flera gånger och Sista gången så var jag nära på att dö till och med. Men då konstaterade de senare att det var för att jag hade... Ja, att jag, min kropp bara la av.
Hur gammal var du då?
Sista gången var jag 7.
I besvikelsen efter att hennes pappa aldrig dömdes gör hon ett desperat försök i tonåren och själv går till polisen.
Det var ju en period under mitt liv som jag mådde ganska mycket sämre. Och det var när jag var ungefär 15. Det var mycket som kom tillbaka till mig då. Jag undrade om min barndom och läste mina förhör till exempel. En del av det. Och då såg jag i det här psykologutlåtandet att de hade kommit fram till att jag hade sugit på min pappas snopp. Min pappa hade även erkänt att jag hade sugit på hans snopp. Men att han hävdade att det var mitt fel, att jag ville det. Så då gick jag till polisen när jag fyllde 15. Jag hade tänkt på det ett tag, men när jag blev 15 och blev straffmyndig nästan samma dag så gick jag till polisen och sa att ja, nu är jag straffmyndig. Det är så här att jag har sugit på min pappas snopp och våldtagit min pappa när jag var 4. Så nu vill jag att ni tar tag i det här. Fast de gjorde ju ingenting. Det blev inte ens en anmälan gjord.
Utöver hans arbete med dömda sexualbrottslingar så har Börje Svensson också behandlat offer. En del av behandlingen går ut på att minska den skam som ofta uppstår efter sexuella övergrepp.
Alltså problemet är ju att när förövaren begår sin skamliga handling att förgripa sig sexuellt på ett barn, då förs även en del av skammen över på offret. Så att offret känner ofta skam och tror att hon har varit delaktig i det här eller att det var lite hennes fel och känner skuld för att hon har skvallrat kanske. Så att det är ju en del att förstå att det här är ingenting som de har ansvar för det som har hänt, utan de är faktiskt ett offer, rätt att så att säga vara offer och inte ta något ansvar för det de har gjort. Och så att det är en del att minska skammen helt enkelt, som även offret känner. Sen också att kunna sätta ord på det man varit med om, att gå igenom i detalj vad man har varit med om för att göra det verkliga verkligt och inte tränga bort det här utan sopa oss upp under mattan, utan att ungefär som när man gör traumabehandling, att man går igenom i detalj vad som har hänt och vad som var det värsta och vad som, hur det kändes och så vidare. Och sen är ju känslor ett stort om att våga uttrycka känslor kring det man har varit med om. Och ofta är det dubbla känslor, speciellt om det är närstående som har förgripet sig, så kan det vara så att offret känner också längtan och kärlek till den som har förgripet sig på henne, vilket gör att det blir väldigt komplicerat.
Tack vare en bra psykolog kan Amanda till slut hantera det som hon varit med om som liten.
Jag gick i terapi tills att, ja, i perioden när jag behövde det, tills att jag var 18. Och det är tyvärr ingenting som är vanligt nu för tiden, har jag upplevt. Men jag fick jättebra stöd.
Vad var det som gjorde att hon var så bra?
Att hon vågade fråga. Hon vågade ställa konkreta frågor. Och vågade möta de känslorna man hade. Till exempel att jag bet mig själv. Varför bet jag mig själv? Jo, det var för att jag fick att det gjorde ont i mig när jag tänkte på min pappa. Mm. Hon pratade om känslor man hade. Hon var inte liksom blyg för känslor som man hade. Om man hade haft känslor av att det kanske var skönt vissa grejer. Hon var väldigt rak och vågade ställa rätt frågor.
Och sen handlar det om gränser mycket också. Att offret har blivit gränsöverskriden både fysiskt och psykiskt. Och risken är att det där gör att de själva får svårt med gränser. Att de riskerar att utsätta sig för andra gränsöverskridande sexuella handlingar. Och att de måste att man måste hjälpa dem att förstå vad som är liksom privat och vad man har rätt att säga nej till. Och också kunna skilja på kompiskramar och sexuella kramar när man kommer upp i tonåren. Så att, och sen också att inte att kunna gå vidare i livet. Att när man har jobbat med att man inte fastnar i det och blir någon slags ständigt sexuellt offer och skyller alla motgångar på att man var sexuellt utsatt en gång. Utan att det finns en gräns där man måste lägga bakom sig också det som har hänt och gå vidare.
En dag händer något oväntat. Amanda får reda på att hon har fått en ny lilla syster.
Jag fick ju, eller min pappa, han träffade en tjej som är lika gammal som jag är nu, ett år äldre än mig. Och de skaffade barn. Jag visste ingenting om det, utan han ringde till mig när hon hade fötts i princip och sa att jag hade fått en lilla syster. Och redan då kände jag att men det är katastrof. Jag började må jättedåligt. Jag tänkte att han kommer utsätta henne igen. Eller utsätta henne också. För övergrepp. Och sen har jag inte kontakt med dem. Utan jag försöker... Jag pratar med advokat och jag pratar med socialtjänsten. Och de säger att du kan inte göra någonting. Utan han är inte dömd för dig. Jag kan inte göra någonting.
Så finns det några riskfaktorer. Alltså att barn i vissa sammanhang kan göra dem extra utsatta för en förövare.
Jag har ju pratat med pedofiler som blir väldigt, som kanske har arbetat med barn och så vidare. Och det är klart att de försöker välja ut det. Alltså, en pedofil är inte bara sexuellt intresserad av barn, utan de älskar att vara med barn rent socialt. De känner sig hemma bland barn. Och sen, eftersom de träffar kanske så många barn, så är det klart att de försöker att närma sig sexuellt någon som är mest lättåtkomlig. Och då kan det vara någon som längtar efter någon slags manlig förebild och som beundrar den här personen och så vidare. Så då utnyttjar de den svagheten, kan man säga, eller den längtan hos barnen.
Alltså vi bodde i radhus då, och sen så fanns det en trapp till det här stora rummet.
När Sara blir äldre och börjar gymnasiet får hon kraften att bryta relationen med sin pappa.
Stora vardagsrummet. Och det klassiska för min pappa är att han brukade sitta på soffan. Som sagt, han hade inget jobb heller. Alltså han hade sällan jobb. Så att när han av majoriteten av gångerna faktiskt var hemma, så brukade han sitta och röka på soffan och dricka kaffe, som antagligen jag eller min bror hade gjort till honom. Och så kunde han, så här, han tittade ut då när det var så här aktuellt med det här med övergreppsdiskussionen. För att min pappa kom aldrig till mig och bara liksom utsatte mig, utan det var hela tiden en verbal process att komma fram dit där han fick mig att känna mig som att jag går med på det här, jag är delaktig i det här. Och så satt jag i den här trappen. Och så satt jag och så höll jag mig för så här tinningarna och ansiktet och bara gungande fram och tillbaka och sa jag vill inte. Och han bara, men du vet att du inte kan prata med en psykolog, du kan inte prata med någon om det. Och han frågade, han sa så här, varför mår du dåligt? Fast jag har sagt till honom varför jag mår dåligt. Och då var det så här att okej, alltså han... Och det här var inte första gången. Och då var det så här att han skiter fullständigt i hur jag mår. Så att då... Jag tror att det var en av de bidragande effekterna till det. Sen tror jag att det är många faktorer där också. Alltså jag gick ettan på gymnasiet. Jag hade ju mycket så här... Jag träffade ju killar i smyg och liksom... Så här, jag började förstå vad det var... Vad sexualbrott är för någonting överhuvudtaget. Efter det här med den här lappen och sista gången och sådär, så fick han ändå igenom, för jag åkte fast för snatteri och han kom på att jag rökte. Så att enda sättet för honom att komma över liksom det här, de här sveken som jag utsatte honom för genom att röka, genom att åka fast för snatteri, det var att han fick utsätta mig för övergrepp. Och sen så försökte han ytterligare, men då var det liksom, jag satte ner foten aldrig i livet. Och han frös ut mig, han pratade inte med mig på liksom typ en vecka och sådär, men jag sket i det. Jag var i det, och till slut så försvann övergreppen liksom. Och sen när jag gick i trean på gymnasiet så var det så här strax innan, alltså innan mars när jag gick i trean, så märkte jag att han blev konstig. Han fick så här, vad jag kallar hundansiktet. Då sa han så här, typ hans deprimerade state of mind. Och då är det så, då han så himla, han var så mycket i självömkan. Och då visste jag att nu är det någonting på gång. Jag fick också ätstörningar som började när jag var 12 ungefär. Och var som värst då när jag gick i trean på gymnasiet, för då hade jag ganska grov bulimi också. Och jag hade gått ner jättemycket vikt. Och sen så kom han in och sätter sig på min säng och säger till mig att jag hade fått så himla fin kropp nu. Så att liksom, kan jag inte göra det här för honom, han mår dåligt och det tar bara 5 minuter och så vidare och så vidare. Och då fattade jag att nu är det här på väg att börja igen. Så att då tog jag beslutet att berätta för min mamma.
Du har precis lyssnat på första delen av Min pappa sexualförövaren. I nästa avsnitt.
Och det är ett samtal från min bror som jag inte heller haft någon kontakt med. Och han säger att vår pappa sitter häktad för övergrepp.
Går Saras och Amandas fall någonsin vidare till rättegång? Och i så fall blir deras pappor dömda?
Alltså jag gömde att jag skrev dagböcker för min pappa. För att han hade hittat en av mina dagböcker från när jag gick i sjuan, och där jag skrev att jag hade pussat en pojke. Och han sa till mig att jag i princip var en hora. Så att jag började gömma de här dagböckerna när jag skrev dem hemma. Och sen så lämnade jag dem hos mamma.
Vi pratar också med Kristoffer Ram, som är överläkare och forskare på Karolinska institutet. Han har forskat på ett läkemedel som minskar risken för sexuella övergrepp mot barn.
Tanken är att det här skulle kunna vara ett akutverkande preparat som minskar den akuta risken för att något övergrepp begås. Att det hjälper individen att få bättre kontroll över sin sexualitet.
Avsnittet hör du redan nu, helt gratis på Podplay, tillsammans med hela säsong 7 av dokumentära berättelser. Och glöm inte att mejla oss på kunskapsstudion@gmail.com om du vill dela med dig av din historia.
Podplay, en del av